Hallå och välkomna till dagens avsnitt av Bodermodemet med mig Anders och idag har vi med oss Bartek.
Och jag, både jag och Anders är förkylda så det här kommer att låta som Sardukar strupsång hela avsnittet. Så.
Precis.
Se till att boosta basen riktigt ordentligt.
Jag har också känt som att jag har en burk tejpad över ansiktet när jag pratar. Allt ljud går bara ner i mig igen. Stoppa överallt. Ingen bra eko.
Ja. Jag tycker det är lite mysigt för hela kroppen vibrerar när man pratar. Det är, man känner sig mycket mer närvarande än vad man brukar.
Det är som att ibland jag sjunger godnattsagor för något av mina barn som aldrig vill somna. Så ibland har jag på mig en podcast i ena örat. Och då är liksom min sång liksom vibrerar konstigt för när jag har någonting i örat. Det är som att det stör.
Det är som de där 80-tals musikvideorna när de sjöng en mikrofon i en studio och så håller de ett finger i örat för att få medhörning.
Just det. Men nog om jag vet inte ens vad. Idag tänkte vi prata lite om, jag vet inte, karriär kanske man kan kalla det. Eller yrkesbana inom våra yrken, eller vårt yrke.
Och vi kan nämna att Patrik är inte med idag, som ni hör, kanske.
Han är avskedad från sin post.
Men som tur är han fortfarande min läkare och min advokat och min bilmekaniker och min tandläkare. Så han klarar sig nog.
Skönt. Brukar han säga, det ordnar sig, skitsamma. Är det svaret på det mesta?
Ja, oavsett vilken roll han har så är det samma svar.
Nej, men upplever du att du har en karriär?
Ja, det har jag väl. Tänkte säga något fyndigt, men jag kommer inte på något fyndigt. Jag bara snubblar framlänges hela tiden. Och jag kan inte säga att jag har någon rim eller reson eller någon planering överhuvudtaget, utan jag bara springer på nästa shiny object. Och sen
du kör på fail forward-konceptet alltså.
Precis, exakt. Ja. Och så kommer man fram till shiny object och så slutar den vara shiny efter 2 månader. Så har mina senaste 20 år sett ut. Hur ser det ut för dig?
Ja, jag är väl på typ, jag tror jag är inne på mitt 15:e år. Lite sådär beroende på hur man räknar utvecklingsarbete, men där omkring 14-15 någonting. Och jag har väl också lite, jag har inte ens utbildat mig till någonting IT-relaterat. Det var ju alltid en hobby som barn och sen tänkte jag att det där med datorer är liksom kul, men det är inte en värdig karriär att ha. Jag vill liksom ha något djupare, så jag hade studerat en massa humaniora och sådär och sen så blev jag lite äldre och behövde ett jobb.
Ni där hemma med modermodemet bingobrickorna, ni sitter redo med handen över. Anders säger att han har läst filosofi.
Jag sa faktiskt humaniora den här gången.
Jag noterar hur du dansade runt ämnet.
Precis. Nej, men så att jag föll lite in i det där via hobbynivå liksom i tonåren. Och sen när jag var runt 20 och någonting, så drygt mer än 20, 22. Så gick jag gick en kurs i informatik faktiskt. Mest för att jag kände att jag ville läsa någonting som inte var som var lite mer konkret. Det var inte så bra val då, för det var inte heller så konkret. Men det var lite programmering där och då kände jag att det här är ändå rätt kul att göra, liksom, även när man är vuxen. Så då började jag plugga på C-sharp, lite på rekommendation från min bror som jobbade med det då. Och sen liksom, följde jag lite in i det. Men sen dess har det varit mest varit liksom lära sig på jobbet och studsa runt. Känns som sådär efteråt.
Men 15 år, då kom du ut efter 2007-2008.
Precis.
För jag tog en ganska traditionell bana och gick natur på gymnasiet och sen gick jag KTH-data för att det skulle man göra. Och på liksom, i slutet av 90-talet då liksom skulle man gå natur, man skulle gå KTH och sen skulle man få jobb på Ericsson och liksom det var karriären. Och så ska
sen
man sitta
guldklocka på 60 år senare, ja, eller 50 precis. År senare. Ja, ja. Perfekt.
Men sen så kom ju IT-bubblan. Och den typ briserade samma år som jag började på KTH. Så jag minns liksom på uppropet så stod alla där. Bara, ja, okej. Okay. Så ni vill läsa data. Det är inte så hett nu. Men det roliga med den utbildningen var att man fick typ inte lära sig någonting. Eller väldigt lite som var applicerbart i arbetslivet. Utan det var typ en... Det var typ en matteutbildning. Det var alltså datavetenskap, inte datorvetenskap. Så hela min karriär bygger på en 5-poängs C-sharp-kurs som jag inte fick räkna med i min examen. Men den gav mig ett exjobb på Tobi och på den vägen var det.
Det där påminner mig om det som någon postade på Kodsnacks Slack bara för någon dag sedan eller två, om att jag tror att det kanske var en Mastodon-tweet eller vad man kallar det, men som var typ, på mitt första jobb så läste jag en SQL for Dummies över en helg, och efter det så var jag SQL-experten i 10 år på jobbet liksom. För att ofta är det där bara att man har lite koll på någonting som räcker för att komma in i någonting och fastna där, och då lär man sig på jobbet snabbt, när man tvingas göra grejer.
Men det är anledningen till att jag tog upp 2007 till 2008 är att 2001 till 2008 så ja, det var fan inte roligt att jobba med IT. Ungefär, jag har svårt att jämföra med hur det är nu, men det var inte som 2009 till 2021 att typ rekryterare stod utanför en dörr och kastade jobberbjudanden på en. Utan jag sökte jobb samtidigt som jag höll på med mitt exjobb. Jag tror jag skickade ut liksom 50-60 ansökningar, fick svar på ett. Så vi har varit extremt bortskämda de senaste 15 åren.
Ja, jag vill komma in lite på det också. För det är någonting som jag har stört mig på ändå ganska länge. Det finns liksom en... jag vill inte säga att det är en gängse uppfattning, men en ganska vanligt förekommande... grej är att liksom nyexade, vet inte, 22-åringar eller någonting tycker att de är rockstjärnor och förtjänar liksom 100k i månaden, för de faktiskt genier och kan bygga vad som helst så. Och det är en del i det, men i det finns också någon slags, jag vet inte, bristande respekt för pengars värde. Nu låter jag som värsta gamlingen här, men det har jag tänkt på faktiskt när jag ändå var ganska ung själv, att det finns någon sån här liksom, jag vet inte. Om man kom ut på marknaden 2011 liksom, 2015 så där, då har man ju bara sett sommaren liksom. Att vintern ens fanns var liksom en omöjlig tanke.
Sweet summer children.
Ja, men verkligen. Jag funderar på hur det där ser ut idag för människor som kanske inte har jobbat så länge, men som ändå kom in så här i branschen ett år innan det började knaka i fogarna med de förväntningar man hade då på allting. För man är ju liksom, man är jättestödig när man har 10 rekryterare som ringer en, och man får bli senior lead arkitekt efter ett år på jobbet och så vidare. Men allt som krävs är ju 3 månader av att ingen hör av sig och du blir avskedad och sitter du där och har inget jobb alls, och plötsligt är du desperat att ta vad som helst liksom. För att citera Håkan Hellström, parkbänken är aldrig långt borta. Det är liksom när någonting kraschar, så kraschar det ofta ganska hårt och snabbt. Och speciellt branscher som våran, som är ändå relativt, jag vill inte säga att det bara är hype-drivet, men det är ju en spekulationsdriven bransch. Många av de största företagen är ju liksom, eller de största lyckosagorna liksom, som Twitter och sådär, liksom vart ändå spekulationsdrivna affärer. De bygger på en tanke om att vi borde kunna tjäna pengar i framtiden. Sen så är det svårt att göra det på något sätt. Det kräver mycket av företagen att göra det.
Väldigt intressant att du benämner Twitter som en framgångssaga. Men...
Ja, nu är det inte längre. Men det har varit, en väldigt, extremt populärt, liksom, en populär destination och stort företag. Liksom.
Ja, men de tjänar väl aldrig riktigt pengar?
Nej, nej men kanske precis det jag menar också. Att den typen av, jag vet inte heller kalla det för VC-backade företag. Det är det ju också, men de flesta företag är ju det nu för tiden. Men de här företagen som bygger på att lyckas på internet och få publik och synas och få användare. Och då plöjer man ner liksom flera miljoner i månaden i bara lönekostnader.
Mm.
Och vid någon punkt kommer någon säga, men vi tjänar inga pengar på det här, så nu lämnar vi er. Liksom.
Mm.
Då kraschar man ju stenhårt. Och då ryker alla människor. Liksom. Eller som man ser på Tesla nu och alla spelföretag. Så att det, är väldigt, det är så stora... Det är så höga insatser. Det är som att vara liksom vd på stora företag. Att liksom, du tjänar jättemycket pengar, men ryker du så ryker du direkt. Liksom. Det är inte sådär att ja, men man liksom är lite... Ja.
Alltså det har ju varit extra crazy bananas för att pengar har ju i princip varit gratis. Vi har haft nollränta sedan 2011. Det har varit gratis att låna pengar. Och om det är gratis att låna pengar, ja men då kan man liksom gå all in på... sin hundmatsleverans sociala medienätverk för att det finns ingen risk tills pengarna plötsligt försvinner. Och det har ju varit en medveten strategi att liksom man ska växa till varje pris. Medan du pratar så apropå lön så jag blev nyfiken när jag började prata om mitt gamla jobb. Förlåt att jag byter ämne, men när jag började 2007 på Tobi så fick jag 25 000 kronor i lön, vilket jag tyckte var helt sjukt mycket pengar. Och det låter inte så mycket nu, men det är faktiskt 36 000 om man inflationsjusterar det. Så det var inte så jävla dålig lön då heller. Jag vet inte vad jag vill ha sagt med det, men du sa någonting om att Ginora förväntar sig så mycket pengar. Jag vet inte, är 36 000 en bra ingångslön?
Känner jag mig som en politiker som måste svara på vad ett mjölkpaket kostar. touch. Nej, jag vet inte. Det, om man bara ser till, om man tänker ett ensamhushåll i en storstad så är inte det liksom så att man kommer, det är inte så att man kommer leva fattigt, men du kommer inte heller kunna spara tid till morgonen liksom, om du inte verkligen anstränger dig, tänker jag mig spontant på en sån lön.
Sveriges ingenjör rekommenderar 40 200 i månaden för civilingenjörer.
Men det är ju ändå, och då är det ändå ganska gedigen utbildning. Då är frågan, vad förväntar man sig att betala för en någon som gått ett års utbildning eller ett två år i, vad heter det? K-utbildning och liknande. Jag vet inte själv vad hur det funkar i Sverige. För Sverige är ju inte lika liksom besatta av titlar och examen som vissa andra länder är. Men jag tänker mig att det nog ligger någonstans 30-40, tänker jag spontant. Men jag har ingen aning längre.
Det var ju någon som postade en stapel på utvecklarlöner och det är från Stack Overflow, det är så här self-reporting och så vidare. Men det som slog mig där var att de presenterade det som ett lönespann och Sveriges stapel var extremt smal jämfört med många andra länder. Så det är jättedyrt med juniora utvecklare i Sverige och jättebilligt med seniora.
Det speglar ändå min förväntan på Sverige lite. Att delvis har vi någon slags, det finns ju en kulturell grej där tror jag kring löneskillnader och vad som är acceptabelt och vad som känns som fult liksom, på något sätt på ett företag. Att även om du på allvar bidrar 10 gånger så mycket som din kollega så kommer du aldrig få 10 gånger så mycket i lön så länge ni har i princip samma jobb. Liksom. Och där kanske andra länder är lite, har lite mer fri lönesättning. Liksom. Men också då att vi har såklart fack eller arbetarrörelsens liksom grundarbete till att tacka för att även en nyexad ung människa ska få en skälig lön liksom, och inte få gå in som halvbetald intern i 3 år. Liksom, bara ta en chans att bli anställd på riktigt och så vidare. Så att det finns någon liksom, en mer okej grundplåt där.
Nu känner jag att vi kanske börjar glida lite mot ämnen som vi skulle spara till när vi var alla tre, och det var rekrytering och rekrytering av juniora och så vidare. Så vi kanske sparar den tråden. Men...
ja, jag kan göra en pivot om du vill. Ja.
Det var jättesnyggt om du gjorde en faktisk fysisk pivot.
Ja, jag har en snurrstol så det skulle gå. men jag ska inte försöka. Jag är snurrig nog redan. Min fråga är som följer. Du är egen konsult sedan ganska länge nu. Mm.
Det är faktiskt det jobbet som jag har haft längst nu.
Ja. Varför är du fortfarande det?
Jag vet inte. För att det är extremt bekvämt. Det är extremt bekvämt. Speciellt för någon som mig som har commitment issues. I alla fall professionella commitment issues. Det är jätteskönt att veta att... att man när som helst kan se sig om efter något annat utan att det reflekterar dåligt på en. För om man gör det som anställd så är man hoppjerka. Men eftersom man har kapslat in sig själv i den här konsultbubblan så gör det ingenting om man byter uppdrag var sjätte till var artonde månad. Men det sagt så har det varit jättelätt fram tills nu. Konsultmäklaren Nox släppte siffror här om veckan för Q1 2024. Och det är typ sämsta, eller lägsta siffrorna som de har haft sen typ innan pandemin. Till och med pandemiåret var bättre än 2024. Och det har väl att göra med konjunkturen, det har väl att göra med ränteläget, att det är inte samma tryck. Jättemycket företag som har varslat, så det finns jättemycket duktiga utvecklare där att snappa upp. Vad fan håller jag på med? Jag kanske ska hugga tag i första bästa anställning och surra fast mig vid masten. Jag var faktiskt på en väldigt informell anställningsintervju här för några veckor sedan. Det var ett jätteroligt jobb på ett litet företag som var typ non-profit-ish. Som skulle plocka hem massa utveckling från konsulter som inte har skött sig. Och man skulle få bygga upp ett eget team från scratch. Och det lockade faktiskt, det skulle jag kunna tänka mig att göra. Sen så följde på att man är så fruktansvärt bortskämd med pengar när man är konsult. Dels det, och dels så ville de att man skulle vara på plats 3 dagar i veckan. Så det föll på det. Vilket var synd, det kanske hade gått att förhandla om. Men det känns som jag dansar runt din fråga. Jag har tyckt om att vara konsult. Jag vet inte hur det kommer bli i framtiden, men hittills har jag tyckt om det för att man... det känns som att man har mycket mer kontroll över sin tillvaro. Så. Och jag vet att du också till och från har varit sugen på det.
Ja, absolut. Jag sa det senast igår till min chef. Att om jag inte hade jobbat här så hade jag nog kört igång eget företag med det här laget. Liksom. Just för att det känns som... kontrollen, och även om man inte alltid kan få en så här superhög timpeng så kan man välja att ha en lägre timpeng för ett annat sorts jobb ett tag, eller gå ner i tid lite grann utan att det är värsta grejen liksom. Så den typen av kontroll över en situation och förmågan att ta beslut och utföra besluten ganska snabbt om man vill det kring sin situation, det är liksom min bild utifrån sett, det lockar ju absolut med egen konsult planen eller egen konsultvägen liksom. Så det är, jag förstår det, och sen jag tror också att det, jag förstår verkligen vad du menar där med att man lockas av en tänk att få vara med på ett litet företag och få liksom göra grejer som är konkreta för dem och få bygga ett system som blir bättre än det de har och att få liksom vara nära,
för det är i princip det du gör idag.
Ja, men så är det ju. Absolut. Så jag förstår den lockelsen väldigt mycket med det här du sa att du var på informell intervju kring. Det är väl lite sådär att jag tänker mig alltid att det där är, eller man ska akta sig för gröna gräset liksom. Att fastna för mycket i de där tankarna. Det är som att byta ramverk eller byta programmeringsspråk, att man alltid ser så lätt ut. För man har inte sett allt det där fula man måste se för att faktiskt kunna göra någonting i verkligheten. Men ja, jag vet inte om det är en sån här senioritetsgrej i termer av yrkesliv, att det är en naturlig utveckling, att antingen blir man liksom blir man chef på ett större företag, eller så blir man en konsult. Det finns inte så många liksom senior fellow vägar att gå i Sverige, tänker jag mig i alla fall.
Nej, precis. Det är väldigt mycket av tribal knowledge, vad heter det på svenska? Ja, det förstår vad jag menar. Kring det här är baserat på amerikanska omständigheter. Det finns en podcast som jag tycker jättemycket om som heter Soft Skills Engineering. Ja, det är två ganska seniora utvecklare som båda har jobbat och kanske jobbar som chefer, som tar frågor från utvecklare om karriärgrejer i princip. Och det slår mig hur annorlunda allting är i USA och hur mycket av råden är kring det. Bara en sån sak att de nämner att prata med din chef på eran weekly one-on-one. Jag skulle vara glad, under hela min karriär har jag typ haft årsvisa one-on-ones med min chef, typ. Och jag tror aldrig jag har haft en chef som har haft mindre än 30 pers under sig, som man liksom var en i mängden. Vad var det vi pratade om? Jag svävar iväg, känner jag.
Ja, för att spela vidare på det du säger, så jag har en känsla, i alla fall i princip tror jag alla ställen jag har varit på, så har one-on-ones och varianter på det haft funktionen att en chef ger en chansen att lyfta problem om det behövs, innan det är för sent. Också att många frågor bygger kring liksom, är du nöjd, hur liksom, ja, att det är en riskbedömningsgrej kanske, eller riskminimering eller mitigering av problem. Och det är ju inte det att det är dåligt eller cyniskt så från ledningshåll eller från chefshåll, men jag tänker mig att det finns andra typer av löpande samtal med sina chefer som kan vara mer givande, men det kräver ju att man har en chef som kan dedikera tid till det som en del av dennes roll, inte som någonting som också måste fixas. Det är inte rätta läxorna på kvällen liksom, utan det måste vara en del av det som den här personen gör på riktigt på jobbet.
Jag får intrycket att det är mycket vanligare med linjechefer i Sverige, och att det saknas helt i USA. Jag får intrycket av att i USA så har man oftast en chef som är typ vad en teamlead skulle vara i Sverige. Sen kanske de kanske inte har personalansvar på samma sätt i USA. Det kanske spelar in, gissar jag. Men jag får intrycket att det är chef i Sverige känns mer som en HR-funktion, medan det i USA känns mer som en senioritets, det är liksom en del av tech progress-stegen.
Ja, det där är ju en sån sak som jag själv har hört mig säga några gånger i mitt liv, att jag tar gärna ansvar, men jag kommer inte ta personalansvar. Den aspekten av ansvar på jobbet hoppas jag slippa så länge jag kan. Liksom. Delvis för att det är någonting som behöver tas på allvar och göras liksom, med fokus och dedikation. Och jag har inte kunskaperna för det. Jag kan ju lära mig som allt annat. Men att lära sig på jobbet när man har personalansvar är inte lika schysst mot sin omgivning som att lära sig på jobbet när man ska optimera SQL-frågor. Liksom. För att komma in, till och med någon gång jag har gått in i teamlead-rollen, har jag känt att det liksom blir väldigt snabbt en känsla av att jag inte vet vad jag håller på med. Och det är att man kan liksom, om man sätter in sig själv i situationen som någon som är under en, under alltså i teamet då, i teamlead aspekten, så kan man ofta liksom gissa på lite vad man behöver göra. Men jag vet att det, jag tycker snabbt det där blir liksom en ganska belastande del av ens jobb. Om man dessutom ska räkna med liksom lönesamtal, potentiellt jobbiga samtal kring konflikter på jobbet, avskedanden, alltså allt sånt där, det för mig liksom känns som en regelrätt mardröm. Det är som för mig att jobba på, liksom, på en restaurang också, en sån här sak som jag tänker att jag aldrig skulle klara av att göra.
Mm.
Det är så mycket interaktion med människor liksom hela tiden, att det är det man gör på jobbet. Delvis.
Jag har haft 3 chef-ish roller. Och min takeaway är att en chefs primära funktion i Sverige är att vara en missnöjesbuffert mellan lagret ovanför och lagret nedanför. Och missnöjet går åt båda hållen och man måste filtrera och sålla och skriva om missnöjet innan det presenteras. Om man inte tycker sånt är jättekul så är det ganska tärande.
Ja, verkligen.
Det är min reflektion.
Ja, alltså mellanchefsrollen som känns lite kanske för att stödja dig i din spekulation om skillnaden på svensk och amerikansk chefskultur, så känns det inte som att mellanchef är ett sånt koncept i USA på samma sätt som i Sverige. I Sverige liksom är en mellanchef, det är så aha, ja, det, ni vet, mellanchefer liksom. Men jag tror nog att det är lite mer hierarkiskt hela vägen upp och ner i en amerikansk organisation, och då är det inte riktigt det här liksom att det finns en mellanchef, utan då finns det liksom 25, inte 25, men kanske 4-5 lager av chefer som alla är mellanchefer på något sätt, och har ansvar uppåt i kedjan liksom. Men nu spekulerar jag verkligen bara.
Nej, men jag tror att Microsoft har 9-10 nivåer från Satya ner till en utvecklare. Det är ändå ganska mycket.
Ja, men de är också några, vad är de, några miljarder anställda eller någonting.
Ja, men okej, okay, vi har rönt ut att chef är inte något som vi strävar efter. Och både du och jag har 20-25 år kvar i branschen. Och jag tror det är därifrån. Min hobbyteori är att midlife crisis, vad heter det på svenska? Jag tappar ord.
Medelålderskris.
Medelålderskris, precis. Att det är att man kommer till en punkt efter småbarnsåren när allting börjar lugna ner sig och man börjar titta runt och så inser man, fan, ska jag hålla på med det här i 25 år till? Och jag satt på en, för att ge ett konkret exempel, så satt jag på en Definition of Done workshop häromdagen. Och det är kanske den 51:e Definition of Done workshopen jag har gjort i min karriär. Och den gick, det sades exakt samma saker som sägs varje gång och utfallet blev exakt samma sak. Vad ska jag... Ska jag gå på Definition of Done workshopar i 25 år till? Jag vet inte. Alltså så här, jag måste betala mitt bolån och jag måste sätta mat på bordet. Så behövs det så går jag på de där workshoparna. Men det vore roligt då, om det fanns något annat alternativ. Och just nu vet jag inte vad det är, men det är, universum kommer väl presentera det så småningom.
Nej, min spontana tanke när jag hör det där är att alternativet är ju att du vet, starta eget konsultföretag med anställda och bli chef där istället. Eller bli säljare i den här rollen som man blir också. Eller då bli anställd som någon slags IT-chef, CIO, jag vet inte, utvecklingsmanager etc. Men alla de alternativen är ju chefs, på något sätt chefsansvar, chefsroller, ansvarshöjande och längre bort från att sitta och knacka kod liksom. Och man behöver, jag tycker inte man behöver liksom vara livrädd för det, men
Jag kan ju säga att jag provat det först nämnde. Jag räknade på det där och kom fram till att jag kan erbjuda en jättebra lön och ändå dra in 25 000 per anställd. Och får jag 5 anställda, ja, men då slipper jag debitera, utan jag kan bara lalla runt och shitposta på LinkedIn och dra in uppdrag. Och jag fick lite, jag fick vatten på min kvarn, för jag mejlade en för detta kollega och frågade, du vill inte testa det här? Jo, sa hon. Shit, vad enkelt det här var, tänkte jag. Det här kommer ju gå som smort. Och sen spände jag typ ett halvår och tiotusentals kronor på att försöka rekrytera nästa person. Och nej, det gick bara inte. Det är svårare än vad man tror.
Ja, det finns ju... jag tycker man ser väldigt många... konsultföretag idag som är liksom, vi är den mysiga lilla gänget, vi är det mysiga lilla gänget konsultföretaget, och vi prioriterar våra anställda och alla ska ha det bra och vi har si och så förmåner och vi har ett skönt kontor och ja. Och det låter ju bra, bättre än tvärtom, men det säger mest av allt till mig är att det är lätt att tjäna pengar om man väl har den där maskinen igång. Att kan hyra ut konsulter på timmar och plocka, som du säger, några procent ovanpå det. Liksom. För det blir ju egentligen på ett sätt en passiv inkomst, eller vad man vill kalla det. Men jag lockas ju inte av det personligen överhuvudtaget. Att ihop med några liksom, vänner eller liksom, tidigare kollegor som man litar på starta en grej från början, det kan jag ju mer förstå lockelsen av. Liksom. Och det kanske är så många av de här företagen börjar. Men just det här att behöva driva ett företag där man måste sälja in sin kultur, det jag kan tänka mig något mindre lockande spontant. Så att den vägen vill inte jag heller gå.
Jag kan ju avslöja att det var typ dela rekryteringen jag föll på. Jag hade ingen kultur. Jag var en tjomme med ett hemmakontor liksom. Och ni kan bli samma sak. Och det var en svårare pitch att sälja in än vad jag trodde.
Men blir det inte också snabbt då en motfråga, bara okej, men om jag kan bli en tjock med ett hemmakontor under dig, varför kan inte jag bara istället göra det själv? Vad ska du ta pengar ovanpå det?
Jo, men folk verkar vara livrädda för att ansöka om F-skattsedel. Så det kan man profitera på.
Profitera på rädsla, det är din din strategi. Ja, nej, ja, det, så är det väl, och det är klart, det känner man ju igen själv att alltså förändring och att ta de här kliven som är lite mer, inte absoluta men mer tydliga liksom, gränsöverskridande kliv i livet är ju otäckt. Jag har aldrig ångrat såna kliv i mitt liv än så länge, men man är ju rädd för det varje gång ändå. För man ska tappa en trygghet eller tappa en säkerhet eller sumpa en chans. Liksom. Eller bara gör bort sig.
Men om vi går tillbaka till frågan, vad tror du att du kommer göra de närmaste 20 åren?
Jag har ingen aning. Jag är ju väldigt liksom känner mig nöjd med där jag är nu. Som anställd i ett företag. Men det är ju ett växande företag. Så även om jag är kvar där så kommer det inte vara samma yrke om 5 år eller om 10 år på det företaget. Liksom. Det finns ju ingen chans att jag sitter kvar. Jag gör exakt det jag gör då. Det vill jag inte heller göra såklart om så lång tid. Men jag känner mig lite vilsen, och det kanske är det här man slår i taket. Inte så att jag har slagit i taket vad gäller liksom kunskap eller teknisk utveckling överhuvudtaget. Det finns ju alltid saker att lära sig, och man hittar liksom nya verktyg varje dag som det här är ju spännande. Det här har jag aldrig hört talas om förut. Liksom. Men jag känner att jag har slagit i taket lite vad gäller den här liksom frenetiska sökandet efter en teknisk identitet som jag hade när jag var 20 eller 25 till och med. Mycket mer att man liksom sökte så här, är jag en .NET-utvecklare? Är jag en jack of all trades? Vad är jag för utvecklare? Vad är liksom mitt hem tekniskt? Sådär. Och där kanske det som gör att jag landat är bara en känsla av att jag skiter i vilket. Liksom. Att det inte är så intressant längre.
Du är de duktig frågorna. På data.
Ja, nej, men att det kanske inte, man kanske också inser efter ett tag i yrket att det är inte så viktigt de där detaljerna, utan det är mycket av det icke-tekniska som kanske är viktigare eller mer givande eller mer även karriärmässigt givande. Liksom. Så där är jag liksom lite, känner mig mycket mer ointresserad av den typen av sökande, men med det kommer ju också då okej, okay, men om jag inte söker liksom primärt, vad ska man säga, technical mastery liksom, som kan vara en sån drivande grej när man är student och när man är yngre på jobbet, tror jag. Vad är det då man söker för utveckling i karriären? Och jag skulle vara helt okej med att bara känna att okej, mitt jobb är mitt jobb. Jag sitter på möten och jag är chef och skriver pdf-er och powerpoints, och det är ett helt okej liv att ha. Jag har för mycket mer betalt liksom. Det skulle vara fine, men jag skulle ju tappa en aspekt av det som gör mitt yrkesliv roligt idag, vilket är de här liksom känslan av att sy ihop någonting, att leverera någonting som folk tycker om, som fyller dem med liksom så här, gick det så här snabbt eller blev det så här bra och det här är perfekt liksom. De här enkla grejerna som man tyckte om när man var 12 och skrev någon slags frågespel för en kompis, och som man tycker om när man är 35 och liksom har optimerat något CSV-flöde på jobbet liksom. Att det är fortfarande det här att man har gett, man har skapat någonting som en annan person uppskattar att använda. Och det skulle ju försvinna om man skulle bli liksom en CTO eller produktchef eller någonting som inte är att sitta och skriva kod och lösa problem, tänker jag i alla fall. Mm. Det känner jag mig nog inte redo att släppa bara så här spontant liksom.
Jag står och tänker på det du sa, att vilken typ av utvecklare är jag, och som konsult så är det mer, det är faktiskt lite viktigare hur man positionerar sig, för att bara säga jag är en jätteduktig .NET-generalist, ja men det finns 10 000 sådana i Sverige, men om jag är en .NET-utvecklare fokuserad på Optimizely i finansbranschen, ja men då är det, plötsligt finns det typ 3 pers. Och det där har jag brottats med lite, för jag har svårt att välja bort saker. När jag var 5 så tog mina föräldrar med mig till Stor och Liten i Farsta centrum och sa att jag får välja en leksak, vilken jag ville i hela leksaksaffären, och det slutade med att vi fick gå därifrån med mig storbölandes för att jag inte kunde välja bort någonting. Och det är lite samma sak liksom. Måste jag committa mig till det här nu och välja bort massa andra roliga saker? Och det å andra sidan så har jag 20 år och pivoa fram och tillbaka.
Medan att du funderar på hur du ska säga mer, så ska jag bara flika in en liten rolig sak som faktiskt min nuvarande chef sa för ett tag sedan när jag klagade på att man var fast på leksaksaffären med barnen. Så sa han att han har brukat köra på med sina barn att du får en leksak, om du klarar med en kvart får du 2. Och det är liksom en ganska bra sätt att få det där liksom att rulla på lite. Det tycker jag var en pragmatisk lösning.
Verkligen.
Ja, nej men jag förstår dig det här med att man som konsult, för det, menar, det man vill säga är ju så här, jag är senior nog att jag kan göra allt.
Mm.
Typ, inte allt, men mycket inom det här liksom, häradet sådär. Men det kan man ju inte sälja, kan man inte sälja sig själv på.
Nej.
Om man verkligen ska säljas till någon speciell.
Jag vet inte om du har sett de här rekryteringstrådarna på Hacker News som kommer upp den första i varje månad. Det finns en för folk som vill bli anställda och en för frilansare, och det finns typ 3 trådar som kommer upp varje månad. Och alla som lägger upp sin profil, det är liksom, jag kan C, C++, Assembler, HTML, Postgres, React, Azure, GCP, Amazon, allt kan de. Och då kan de ingenting. Finns det liksom inte en sportslig chans att de kan mer än hört talas om hälften av de där grejerna.
Det där speglar ju ironiskt nog hur många juniorers CV:n ser ut. att man vill fylla ut dem med liksom, tekniken man har lärt sig eller typ då haft en kurs på eller sniffat på. Liksom, eller att de blir väldigt långa laddningar av tekniker.
Och det är fine, för man vet inte i början av sin karriär vad man är bra på och vad man tycker är roligt. Och då tycker jag det är helt okej att liksom bara köra en shoppinglista på allt som man har rört vid. Men om man 10-15 år i karriären listar assembler och angular i samma i samma skills ruta så jag vet inte.
Nej, det där är också en sån. Nu kommer vi ännu en gång in på det här rekryteringsfrågan, så jag säger bara ingenting, så går vi vidare till något annat. Vi sparar på det till nästa gång.
Ja, vi kanske får spara på allt till nästa gång, för jag känner att jag börjar bli väldigt täppt. Har vi några avslutande ord? Eller något som du vill avhandla innan vi säger hej då för den här gången?
Ja, jag avbröt dig när du sa att du har 20 år på att göra en pivot eller två. Och då kan jag bara direkt fråga, vad skulle du göra om du inte var kvar inom IT? En realistisk pivot som inte gräva diken. Utan
jag skulle precis säga professionell Petsson, men jag vet inte. Alltså, jag skulle jättegärna vilja göra någonting helt datorfritt, men jag kommer ju förstöra kroppen på 2 år och tjäna inga pengar. Så jag vet inte. Jag får sitta och gnälla i mitt luftkonditionerade kontor med ergonomisk stol och gratis kaffe i 20 år till.
Ett perfekt avslut.
Jag har en grej. Maila till oss, ni som lyssnar. Maila till valfrittord@modermodemet.se. Frågor, förslag på ämnen, kritik och hyllningar.
Även gärna reflektioner om ni hör någonting vi pratar om och ni faktiskt vill dela med er om någonting ni själva tänker och tycker om det, så uppskattas det verkligen.
Mm. Jag är jättesugen på att skaffa en sån här telefonsvarare som ASDF har.
En sån som ingen någonsin ringer till.
Jo, det var faktiskt en person som ringde till den här härom.
Sant. Jag tänkte jag ska göra det bara för att vara snäll. Jag har inte blivit av.
Nu får jag en hostattack. Nu säger vi hej då. Tack för idag.
Ha det bra.
Hej.
Hej.